Podplay.
Välkomna
till Tjejpodden.
Ja.
Med mig Johanna Blad, journalist och kvinnorättskämpe, får man säga det?
Uff, ja,
det är jag.
Go girl.
Och du?
Amanda Lekland, behandlare på Estonis klinik, jag är även mamma och jobbar med sociala medier.
Det här är podden som ska få alla tjejer där ute att må bra genom att prata om de här sakerna som vi annars inte vågar prata om.
Mm-hmm.
Och idag, Amanda, ska vi ta upp ett ämne som är jävligt laddat. Vi ska snacka om varför man har sån jävla svår relation till mat. Alltså det här med liksom vad man får äta och inte. Att man får ångest av mat hit och dit. Och, alltså det är någonting som typ så man kan känna igen sig i, tror
jag. Verkligen.
Ja, men vi kanske inte ska prata riktigt om ätstörningar utan mer liksom relationen till mat som jättemånga kan känna igen sig i. Men Amanda, nu kör vi. Okej, Amanda. Idag är vi tre stycken i studion.
Bra där.
Glöm alltid räkna din son som sitter
exakt
i ditt knä. Du får se till mig här nu, för jag kom på när jag var på toa här innan att jag glömde. Jag har ju smörkt med mig brunt en sol här och inte tvättat av det. Så att om det mörknar så här och jag blir liksom helt fläckig i ansiktet, så vet
du. Då kommer jag inte se till.
Nej, exakt. Nej, gör inte det.
Jag bara...
Hur har din vecka varit?
Ja, alltså den har varit bra. Men alltså jag vet inte, jag har haft lite så här kroppsångest typ. Eller jag ska säga så här, i början så typ har det känts bra. Alltså jag har varit så här, gud, jag börjar typ känna mig hemma i min kropp efter förlossningen och börjar känna mig lite bättre typ. Och så gick jag upp en morgon och bara så här, ja, men det känns typ bra nu. Alltså jag börjar känna mig nice. Och sen så tänkte jag så här, jag ska bara väga mig. Och så bara kom en siffra upp på vågen liksom. Och jag bara, aha, nej. Jag var tydligen inte alls fin. Och så, alltså, för på grund av siffran på vågen. Och då tänkte jag bara så här, jag tänkte inte just så mycket då, utan så här, jag gick vidare med dagen. Och sen så började jag så här analysera det lite och var så här, bara, men gud, varför så här, jag kände mig ju faktiskt så här bra i min kropp och kände mig självsäker tills att jag ställde mig på vågen, och helt plötsligt så ändrades känslan av mig själv. Jag ser exakt likadan ut som innan jag ställde mig på vågen. Men när en siffra dök upp så ändrade det hela mitt hela mitt humör typ.
Men, och jag kan tänka mig att du också kanske upplever det, för att du också har ju en bakgrund av ätstörning och kommer också från en väldigt tuff liksom fitnessbransch, för de som inte vet det liksom. Så ja, kanske det, alltså det är ju egentligen sjukt att en siffra får en att känna så.
Det är det som är så himla sjukt. Alltså jag började så tänka lite på det, bara, men varför ska jag typ låta en siffra definiera hur jag känner mig? För det har ju ingenting med mitt välmående att göra. Alltså egentligen är det helt sjukt att man ens typ har en våg.
Men vad tror du att det beror på då?
Alltså att man mår dåligt av det.
Ja, men att en siffra påverkar dig så mycket. Att alltså, hela din dag liksom vändes på grund av en siffra.
Jag tror att det är den kulturen vi lever i. Alltså så här att man ska väga lite enligt normen typ, och att det är väldigt mycket fokus på viktnedgång och så här. Man vill varje gång man ställer sig på vågen att det ska vara mindre än förra gången. Även om det är så här, det är helt sjukt. Alltså varför skulle det vara så? Dessutom så diffar man ju i vikt. Man går ju upp plus ner. Alltså
det här med vikt är ju ett väldigt känsligt ämne att prata om. Och jag vet ju att det kan vara väldigt triggande för många också att ens liksom ta upp det och prata om det här. Men både du och jag vill ju att alla som lyssnar på det och alla kvinnor i hela världen ska kasta vikthetsen åt helvete.
Precis.
Och det är också, jag tycker också det är bra att du, även om vi står så jävla mycket för det, så är det fint att du delar med dig av det här. För att det visar ju att de där hjärnspökena är svåra att bli av med.
Ja, för även om jag idag känner att jag är stabil, alltså så att jag egentligen inte påverkar så mycket, så gör jag det typ ändå. Det var det som slog mig, och då blev jag så här, okej, men jag ska faktiskt dela med mig av det. Så jag la upp en story på min Instagram och så skrev jag, ja, men om det här, hela den här händelsen typ. Och så frågade jag alla så här, kan ni känna igen er? Alltså har ni varit på bra humör, känt er jävligt snygga, ställt er på vågen och helt plötsligt är man jätteful? Och så var det så här, antingen kan du svara så här, yes, relate, eller så bara nej, inte hänt mig. Och då var det 97%
är det sant?
Som kan relatera. Och det är typ, jag har typ aldrig, alltså det har aldrig varit 97% av, alltså det brukar ofta vara ganska många som så här, nej men... Men det var liksom 97%. Det var liksom några få som inte hade känt av det där. Och det tyckte jag var så himla talande. Att bara så här, ja, det är inte bara jag. Och att vi fortfarande typ lever i den här... Egentligen, alltså, ens vikt är liksom så här, gravitationen mot jorden. Mm. Din kroppsgravitation. Och det är så sjukt att det ska få påverka ens humör, ens inre, ens självkänsla.
Jag tycker du ska slänga din våg. Det tycker, ja,
det
Oliver,
tycker
också.
Oliver också.
Han skriker här, släng. Men Amanda, gör det faktiskt, ärligt talat. Varför går du upp och väger dig på den då?
Det är typ ett sjukt beroende.
Ja, men alltså, du måste slänga den, ärligt talat.
Bara,
Men Fia Anderberg sa det till mig. Hon är en grym kroppspepp-tjej på Instagram. Mm. Älskar henne. Hon bara, mitt bästa tips, släng vågen. Släng ut den. Vad ska du upp där och väga dig för, ärligt talat? Jag tycker efter det här, du måste slänga den, okej?
Okay? Oh, det är jättesvårt.
Ja, men du måste faktiskt det.
Mm.
Om du ska komma vidare till din resa mot kroppsacceptans. Det är faktiskt så. Nej, men och, vi gör ju det här avsnittet för att vi vill liksom avdramatisera och någonstans prata om hur fan man kan skita i den här jävla hetsen som finns kring vågen och vikten och allting. Och en del av det är ju ens relation till mat.
Precis, det går ju liksom hand i hand.
Ja, och du är ju behandlare på en ätstörningsklinik.
Yes.
Och så det här avsnittet kommer ju handla mycket om det du får liksom berätta om din profession. Jag ser så mycket fram emot att få höra mer från dig kring det ämnet.
Ja, för att det är ju så att även om man inte har liksom en regelrätt ätstörning så kan det ju ändå vara för väldigt många att man har en liten ohälsosam relation till mat. Även om man kanske inte ens själv... förstår det, för att det är en sån kultur vi lever i liksom.
Men Amanda, låt oss prata om lite situationer då, när, alltså så att folk fattar liksom det här med konkretisera ner lite. När mat, relationen till mat kan vara jävligt svår.
Ja, alltså det kan ju typ vara, alltså jag tycker att det är väldigt problematiskt att, alltså språket vi använder kring det. Typ alltså, om jag ska ge exempel, så kan det vara typ så här att man, ja men nu ska jag unna mig en bulle, eller...
Men det där är så alltid när man är på typ jobbet, och så här, det är, på fredagarna så dukas det ibland upp lite så här, ja men fikabuffé. Och då att, det är ju alltid någon som säger så då, bara, åh men nu har man jobbat hårt, nu får man ändå unna sig en bulle. Mm.
Eller att det är typ så här, ja men jag ska ändå till gymmet sen, så att... Alltså liksom, förstår du att det hela tiden är att man måste typ förtjäna att äta. Alltså du måste antingen ha tränat innan eller så måste du träna efter för att få unna dig den här bullen då.
Det är så spännande att få höra hur du resonerar kring det här, som ändå jobbar med det här varje dag och liksom, ja men egentligen en allvarlig sak när det blir en ätstörning av det. Men är inte det också någonstans, alltså så här, en bra tanke i grunden att man pratar så, för att ingen mår ju bra av att så här proppa i sig 400 liksom bullar. Alltså det är ju jättemycket socker och sånt som gör att man kanske inte mår så bra. Eller? Jag vet inte.
Ja, alltså jag förstår vad du menar. Att det kan vara typ en hälsosam aspekt i att så här... Det är klart att det är hälsosamt att äta bra mat. Att det är inte som att det är bra för kroppen om vi bara äter bullar. Men det som har blivit en grej... Alltså det som är ett fenomen är det här diet culture som vi lever i. Där det är just alltså det här språket typ som upprätthåller det. Alltså att det kan vara att man ska unna sig eller att man sköter sig eller... cheat meal och du vet sådana saker, att vi sätter ett värde i mat som bra eller dåligt, och att det är hela tiden, för det är ju kopplat till vikten och hur vi ser ut hela tiden, att det är det handlar om, alltså att du får unna dig en bulle för att du har tränat, för att du inte då ska lika mycket gå upp i vikt, utan att du hela tiden måste hålla dig inom det här, du ska äta nytt och det för att hålla vikten, inte för att må bra inombords, alltså för att göra kroppen väl, utan det handlar ju om att hålla en form. Mm. Och det är det som blir problematiskt i hur vi använder språket.
Verkligen. Alltså, jätteintressant när du berättar så här. Man får ju en helt annan insikt. Men är det också kanske mest kvinnor som kapslas in i det här diet culture-snacket?
Ja, alltså definitivt. Det är ju en helt annan press på kvinnan. Alltså hur vi ska se ut. Och det har det ju varit länge. Men... det är klart att det, alltså att det gäller män också, att de vill vara nu... Det har ju blivit ett typ stort problem bland småbarn. Att man ska vara den här stora, muskulösa killen. Liksom. Så att där är det, och där handlar det kanske tvärtom, att det är så här, jo men nu ska du äta det här så att du blir stor och stark, och du vet, den jargongen istället.
Mm, så att alltså problematiskt är hur vi snackar om mat såklart. Precis. I de situationerna kanske man också drabbas av lite ångest, alltså om man står där vid fikabordet, för det har jag ändå tänkt mycket på, att så här, men det är en situation som stör mig extremt mycket, om jag då ska ta en bulle och så hör man någon annan som står bredvid och bara, ah, nej men jag väljer en sån här raw ball istället idag. Mm. För att jag unnade mig faktiskt så mycket bullar igår, så att nu får det vara stopp.
Ja men till exempel om det är någon som säger att så, ah, men jag kan unna mig en bulle för jag cyklade till jobbet. Och så står du där och du bara, men jag åkte bussen till jobbet, men jag vill ändå ha en bulle, får inte. Alltså då blir det så här, vad ska de tycka om mig då? Att det blir lite så här, vad ska andra tycka? Borde jag, du kanske går in i en konversation med dig själv, att så här, borde jag ta den här bullen eller... Ah, eller så kanske du tar bullen och får ångest efteråt, bara, nej men nu kanske jag ska alltså gå hem istället för att ta bussen. Att det hela tiden blir någon form av kompensationstänk.
Men, och det är nog en del i diet culture som man inte tänker på, alltså inte bara att det upprätthåller, som du säger, de här normerna av att man måste man får bara äta en viss typ av saker för att man då ska kunna se ut på ett visst sätt. Men också att det kan ju föda ångest hos andra. Alltså när jag står där och deklarerar liksom, ja, och säger sådana saker, jag ska unna mig en bulle nu eller någonting, så är det någon annan som kanske drabbas av jättemycket ångest för att den personen har kanske ett jätte.
Ja, jag måste faktiskt berätta, på mitt förra jobb, där var några kollegor som satt och pratade om alltså att de skulle gå på en diet eller att de ska börja äta bra mat. Och det var så här, ja gud, nu måste jag börja för att alltså det här, jag måste gå ner några kilon. Och så stämde någon annan in och så började de prata. Och då var det faktiskt en kollega som var så här, ursäkta, skulle ni kunna kanske prata om något annat? För att man vet inte vem som sitter här och blir triggad och tycker att det här är jättejobbigt. Och då blev alla som helt ställda och bara, oj, ja, gud, absolut. Och jag tyckte det var så himla bra gjort av henne.
Mm.
För att det var så här, det är helt sant. Det kanske sitter någon och lyssnar där som tycker det är jättejobbigt, eller... Att det ska vara ett så himla normalt ämne att bara prata om. Att man ska gå ner i vikt hela tiden. Alltså, det bara är en del av vårt samtal. Så jag tyckte det var så bra att bara ta en ståndpunkt och bara, ursäkta, skulle vi kunna kanske prata om ett annat ämne?
Men du, Amanda, har ju varit öppen med din ätstörning.
Ja.
Alltså, Hur började den ohälsosamma relationen till mat som ledde till att du fastnade i det?
Alltså, någonting som är väldigt vanligt och även jag har gjort och som jag möter hos väldigt många av mina patienter, jag ska verkligen säga väldigt många, det är att det hela börjar med ett godisförbud. Man ska vara nyttig, eller typ så här, kanske utan socker i 30 dagar, vet, sådana saker. Och då kan man ju tycka att det är väl jättebra. Alltså socker är inte speciellt bra för kroppen, eller godis gör inget positivt för kroppen. Och så börjar man där. Men det som är grejen är att när du börjar utesluta någonting, då är det så lätt att börja med nästa och nästa. Nästa blir att, nej men jag ska inte äta bröd. Och sen blir det, jag ska inte äta det, jag ska inte äta det. Och sen i slut så har det gått så pass lång tid att du sitter där och är jätterestriktiv med vad du äter. Och faktiskt fastnar i ett... Ja, ett osunt förhållande till mat, även om du då har tagit bort det här onyttiga, som man då säger i folkmunnen, om man ska säga, så blir det inte sunt ändå. Förstår du vad jag menar?
Att det går till överdrift då? Eller, att,
ja.
Eller hur var det så för dig?
Ja, gud, verkligen. Och det gör också att man kopplar viss typ av mat med ångest. Att, hade jag ätit någonting som ansågs nyttigt, ja, men då kände jag mig duktig och bra. Åt jag någonting som jag ansåg som dåligt, ja, då fick jag ångest. Och då har man helt plötsligt börjat koppla vissa typer av mat med ångest. Och all typ av mat och godis och alltihopa, det är okej att äta. Alltså, det är klart att du inte bara kan äta sallad, men du kan inte heller bara äta godis. Utan det ska vara liksom, du ska hitta den här balansen, det är svårt. Men när man börjar med förbud, så växer det. Jag brukar säga så här, att du ska ha förbud mot förbud. Man ska inte ha, alltså, förstår du?
Ja, jättebra. Jag har en historia av att ha varit jätterädd för socker. Alltså, det, och det har ju präglat mig jättemycket i form av, jag vet inte om jag kan kalla det att det är liksom är någon typ av ätstörning, men det är det kanske. Men, men det har jag ju sett som alltid som någonting bra, typ. Att säga, ja, men det är väl jättebra. För att socker är ju inte bra för kroppen. Det spelar ingen roll, liksom, även om man bara äter en liten del socker varje dag, så är det fortfarande inte bra.
Mm.
Så jag har liksom alltid, men sen när jag var tonåring, så har jag varit väldigt rädd för att det, men av kanske andra orsaker än att det ska kopplas till vikt eller så, utan mer då kanske att det ska vara skadligt för min kropp och men cancerframkallande, och jag är typ och kondiska mig liksom.
Ja.
Och också att väldigt rädd för E-ämnen, och det är fortfarande. Och det ledde ju till att jag för några år sedan nu blev så här, men nu ska jag äta clean eating. Så här, men det är ju en trend att man då ska äta. Jag vet inte om det var exakt det jag gjorde, men jag bara tog bort allt som var så här, men socker, E-ämnen, tillsatser, allt sånt. Mm. För jag skulle vara så här nyttig. Mm. För jag bara, jag vill leva länge, jag vill ha en stark kropp, jag vill orka mycket. Och jag kände liksom att det skulle hjälpa mina hormonnivåer, min hy, alltså allt sånt. Och det blev ju en obsession för mig.
Precis, alltså det är ju exakt det där.
Nej, men jag, alltså, och precis det du säger med att så här, det, jag kopplade verkligen vissa livsmedel till ren och skär ångest. Alltså en så här, ja, men ett maxmål för mig, det handlar inte om att jag skulle säga, alltså, att det var någon viktig grej i det, utan att mer så här, om jag äter den så kommer jag bara kommer alla de där dåliga ämnena bara att sugas in i min kropp och bara stanna för alltid, och jag kommer liksom få cancer och dö typ.
Gud, vad intressant att du säger det här, för att det är också en väldigt typisk känsla hos ätstörda människor. Det är det här att vara ren i kroppen. Mm. Alltså så här att när du äter något sånt som du tänker att det är ämnen och tillsatser och grejer, att man känner sig typ inte ren. Du vill äta det här clean eating. Och det är faktiskt en väldigt typisk känsla att ha. Att man känner sig liksom, man känner sig dålig i hela kroppen när man får i sig sånt där liksom.
Mm.
Och det är lite vad jag hör.
Så jag blir helt, förlåt.
Gud, vad känner du?
Nej, förlåt, jag blir helt... när du beskriver det så låter det ju som att... Eller, nej. När jag pratar om det här, för att... gud, jag tappar helt orden här, förlåt. För jag blir så här, jag tror inte att jag liksom har tänkt på den här perioden och all den liksom skam och typ ångest som jag har känt kring vad jag äter och inte, typ. Att det kanske är lite en ätstörd liksom, beteende av mig, typ.
Mm.
Men det är alltså... Det här var ju för några år sedan liksom, och jag var jättehård mot mig själv liksom. Jag vill tappa helt orden, för att jag tror inte att jag har tänkt på det. Nej. På det här sättet innan, att det faktiskt var väldigt liksom ohälsamt och väldigt hårt mot mig själv liksom.
Men gud, alltså vad fint att du kan komma till den insikten nu. Alltså det handlar ju inte alltid om... Alltså ett ätstört beteende eller en osund relation med mat kan man ju tro är liksom den här typiska ätstörningspatienten. Men det är inte alltid så. Det är liksom, det lever lite i oss alla. Och precis, alltså det
när man är uppväxt som kvinna.
Precis, alltså vi är ju så vana med att höra allt det här. Jag menar, ända från när man är liten och hör vuxna kvinnor säga att de ska gå på dieter, eller att nu ska vi inte äta socker, eller... Ja, du vet, man får ju höra från alla möjliga olika håll. Jag tror inte jag har hört en vuxen kvinna när jag var liten säga liksom att gud vad stolt jag är över min kropp. Och, alltså, du vet.
Mm. Det är såklart att den här delen som alltså jag pratar om, med att man är rädd för ohälsosamma saker, det är ju säkert, alltså det är ju alla kan uppleva det, alltså även män och alltså så här, för det. Mm. Men det är sjukt hur jävla hård och man är mot sig själv i den situationen, för alltså alla känslorna kom över mig nu igen när vi pratade om det här, för att jag under den perioden så var jag fick så jävla mycket ångest så fort jag åt någonting fel.
Mm.
Och det är som du säger så här, alltså det kanske inte spelar så jävla stor roll om du käkar lite godis, om du också äter jättemycket nyttigt, härligt, kol och allting som är antioxidanter och positivt för din kropp, om du nu vill vara hälsosam. Om det är det du vill liksom.
Precis.
Alltså då gör det kanske... Ja, och idag så känner jag mig jättebalanserad. För att idag så har jag verkligen inte kvar de hjärnspökena på det viset. Jag har ändå jobbat väldigt mycket med mig själv liksom.
Mm.
då landar man i det. Att balansen är det som är viktigt.
Precis.
Det är inte hela världen liksom. När man...
Precis, och det jag säger är inte att, så här, att du ska bara äta godis och alltihopa för att inte hamna i en osund relation med din, alltså med mat. Utan det, precis det jag sa innan, liksom, att balansen, att uteslut ingenting. Känn inte att något typ av livsmedel inte är okej. För att där är det lätt att hamna i en negativ spiral. Och att du till slut har utesluter ganska mycket.
Ja, det kan inte bara vara vad du och jag som känner så här. Det måste vara hur många som helst. Jag kan ta en liten paus, så kan du läsa en faktaruta kanske.
Ja. Det är ju du som brukar ta faktarutan, men eftersom att det här är lite min specialitet så har jag tagit fram en faktaruta. Det är inte vikten som avgör om någon har problem med tankar om mat. Man kan vara normalviktig och behöver inte se avmagrad ut, men ändå ha problem med sitt matbeteende. Varannan svensk har under de senaste åren följt en diet för att gå ner i vikt. Dessutom så uppger hälften av alla föräldrar att deras barn varit medvetna om att mamma eller pappa går på diet. Att vara besatt av att vara hälsosam har blivit allt mer vanligt. Ortorexi definierades första gången 1997 som en patologisk besatthet av hälsosam kost. Ortorexi är med andra ord en fixering vid mat och träning där individen blir besatt av att äta hälsosamt och träna. Även om ortorexi liknar en ätstörning så har den ännu inte klassificerats som en formell ätstörningsdiagnos.
Det är så sjukt att det är så många som har en svår relation till mat i mindre skala och i större skala, alltså verkligen.
Mm.
Och alltså, vi tar ju inte ifrån någons upplevelse. Alltså, jag vet inte ens vad som definieras som en ätstörning, men alltså, vi pratar generellt om mat bara nu.
Precis.
Vad ska man göra åt det här?
Alltså, framförallt så tycker jag att det är viktigt att man, så här, pratar om det som vi gör nu. Att bli medveten om vilket språk som används. För det är verkligen någonting som, det kanske låter lite så här, men vadå? Spelar det någon roll liksom hur man säger, hur man pratar? Men jag tycker verkligen att så här, det är viktigt i hur vi typ vill att våra barn ska växa upp sen. Vilket, alltså det här med att unna, att sköta sig eller missköta sig, att mat är bra eller dåligt. Att berömma viktnedgång till exempel, att bara, oj vad fin du har blivit, du har gått ner i vikt. Vilket innebär då att, vadå, viktuppgång är då inte fin. Alltså, hela den jargongen som vi har som är så himla vanlig att jag tror inte ens att de flesta tänker på det överhuvudtaget.
Men måste man liksom helt, alltså sluta säga det helt? Alltså, eller är det så att man ska liksom kommunicera med personer i sin omgivning och se hur de reagerar på ett sånt språk?
Jag tycker att man ska sluta med det helt. Mm. För att det är en del av the diet culture. Alltså det är en del av hur det lever vidare. Och vi kommer man ifrån det här att man ska se ut på ett visst sätt, att en vikt är bättre än en annan, att tjock och smal betyder fin och ful. Alltså allt det där upprätthåller vi genom hur vi pratar om det. Mm. Och därför tycker jag verkligen att det är viktigt. Alltså tänk en extra gång och som min kollega, säg ifrån om det är folk som pratar på ett sätt som inte är okej liksom.
Men vad gör man åt de här känslorna själv då, i sig själv? Alltså som det som drabbade mig mycket då, att jag straffade mig själv mentalt för att man äter liksom fel saker. Alltså hur gjorde du när du kom ut ur din...
Alltså en viktig sak här är att bara utmana sig i att äta det som man tycker är svårt. Det är någonting vi brukar kalla för förbjudna livsmedel på ätstörningskliniken. Det är till exempel då för dig hade det varit saker med E-ämnen till exempel. Då hade du
fått... Det är inte bra, alltså, jag vill inte äta det för det är inte bra liksom.
Exakt, men samtidigt så här märkte vi ändå hur mycket känslor det bringar upp och hur, i vilken typ av besatthet du hamnade i. Och det här betyder inte att du ska bara trycka i massa E-ämnen hela tiden. Men att utmana dig i att det inte ska sitta en ångest i ett livsmedel. Utan att pasta är bara pasta. Det är inte bra, det är inte dåligt, det är bara mat. Förstår du? Eller ett maxmål. Det kan vara jättegott. Alltså du åker på en roadtrip, stannar på Max och äter. Alltså det är det som är bara själva grejen, att ingenting ska vara förbjudet, som jag sagt så många gånger nu. Men när du börjar hamna där, då tycker jag verkligen att det är jättebra att utmana sig i, och det är någonting som vi gör på ätstörningskliniken också, att man får, när man har kommit tillräckligt långt i sin process, då får man gå ut och fika till exempel, man kanske äter en glass eller du ska äta godis på någon kväll och sådär, att utmana sig.
Men en sak som var väldigt bra för mig, alltså när, efter den här jobbiga perioden, var ju att jag läste Food Pharmacy, som är superhärliga tjejer, som handlar om att man ska addera massa saker till sin kost. Inte ta bort, ja, utan lägga till.
Precis.
Så de var så här bara, men om du äter lite maxmål då liksom, då, om du då lägger till massa typ, ja, men grönsaker, frukt med antioxidanter och, ja, men de har massa så jättehärliga recept liksom på typ fermenterade fucking, ja men vad är det, linser som jag typ, jag älskar ju sånt. Alltså jag älskar. Ja. Då liksom gör man kroppen mycket mer motståndskraftig mot alla de andra sakerna liksom. Så att om jag bara äter maxmål, då kanske kroppen inte hade mått så bra. Men om man då äter det och kombinerar med liksom massa nyttiga saker, så klarar kroppen av det.
Exakt, balans. Det är det som är ordet, förstår du? Då är det ju så, du utesluter ingenting. Och vilket är typ det viktigaste.
Mm.
Men alltså, det kan ju fortfarande vara väldigt svårt när du, så här, om du har en, ja, men en ohälsosam relation till mat, och så ska du börja utmana dig. Det är klart att det kommer kunna kännas, alltså du får ångest eller så här, du vet, känslan av att vara jättemätt. Alltså det är många som kan tycka att det är jobbigt eller ja, sådana situationer.
Nej, men och sen måste vi ju säga att så här, en lösning eller ett tips till den som lyssnar på det och känner att det är jobbigt, det är ju att söka hjälp. Man måste våga söka hjälp.
Precis, men det finns så himla mycket bra hjälp att få.
Och då kan man söka sig till en
ätstörningsklinik, mm, till exempel. Frisk och Fri är en jättebra organisation där man kan ta kontakt och fråga typ så här, vart kan jag söka mig? Jag har den här typen av problem.
Och känner man inte att man är riktigt, att man är så, nej, men att man behöver den typen av hjälp, så är det också, tror jag, viktigt att bara prata med sina närmaste. Att få så här, hjälp också med typ, är jag i den situationen att jag behöver ha professionell hjälp? Eller som i mitt fall då, kan man liksom få hjälp via sina nära? Och bara så här, hur kommer jag över den här jävla känslan av att allt är ångest liksom?
Precis.
Så kan man öppna upp och bara få hjälp med, ja, med det liksom.
Och en sista grej jag verkligen vill säga är att så här, även om du får ångest av att äta någonting, så ät det ändå och sitt med den där ångesten, för att den kommer gå över när liksom du får öva, helt enkelt. Du kan inte, så här, annars kommer du bara fortsätta att undvika det, och så kommer du undvika mer grejer och så fastnar du där, utan så här, ja, det kommer kunna kännas jättejobbigt, men alltså, kör på.
Mm. Fint. Tack Amanda för det här samtalet.
Gud,
det
ju, tack själv.
Det var jättefint, alltså. Och jag gud, alltså jag blir så här, jag hoppas att alla som lyssnar på det här liksom får med sig någonting, eller, och känner man inte igen sig alls, då hör av dig till oss, så,
ja,
så kanske vi kan prata om det här i ett avsnitt 2 och ta upp någon mer infallsvinkel.
Precis.
Det är ett svårt ämne och man vill absolut inte så här trampa någon på tårna liksom.
Nej, och vi ska ju såklart liksom prata kanske mer regelrätt ätstörning också. Det här var liksom lite mer så här, den ohälsosamma relationen som typ de flesta kanske har.
Ja, till mat. Men man kan följa oss på tjej-podden på Instagram, där man, yep, kan höra av sig om man tycker någonting eller har en input kring det här. Och sen kan man följa dig, Amanda.
Amanda Lekland, i ett ord.
Ja.
Och så dig.
Och mig, johanna.bladbladh på Instagram.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat.
Oh,
ni
tack,
är så jävla
Johanna,
grymma allihopa där ute. Glöm inte det. Tack.
Puss.
Puss.